Varmt välkomna till Aktörspodden och du lyssnar på Johan Mårtensson. Vilka är vi då vi har med oss på besök här idag? Ja, du hörde rätt. Det är inte bara en gäst utan för första gången i Aktörspoddens historia så är det två gäster. Vilka är de då? Det är två personer som verkligen anammat entreprenörsandan med många projekt igång. De driver företag men är hela tiden på jakt efter nya lyckade projekt. Men nog om min presentation, det är nog bäst att de presenterar sig själva så du får de göra.
Ja, hej allihopa. Mitt namn är Carolina och jag driver Digitala Juristerna.
Tja, mitt namn är Dylan och jag driver en app som heter Brum App.
Men vi börjar med allting från grunden. Alltså, var började ni någonstans i er entreprenörskap så att säga? Och vad har ni gått för utbildningar och vad har ni för erfarenheter från tidigare liv?
Ja, jag kan väl kort säga att jag började studera för cirka 7 år sedan. Jag har tagit en juristexamen samt en master i affärsjuridik. Och därefter så påbörjade jag min ekonomiutbildning. Och jag tar väl min examen inom ekonomi inom kort. Och i samband med det så började jag få de här olika perspektiven från mina två utbildningar och började analysera samhället och jag upptäckte att jag var väldigt bra på att komma på lite egna idéer, nya idéer och se vad man kan förändra. Så det är i alla fall så som jag fick upp intresset för just entreprenörskap.
Och jag har alltid varit en ganska sprallig kille, lite ADHD kanske, så jag har alltid varit väldigt aktiv. Jag har alltid varit väldigt duktig på idrotta. Jag tävlade i boxning, gick 29 matcher. Samtidigt som jag hade toppbetyg i skolan och som jag gillade att vara med vänner ganska mycket. Jag började jobba när jag var 14. Det som hände sen var att när jag började gymnasiet så jag hoppade linje från natur till ekonomi. Natur var inget för mig. Och i samband med att vi startade ett UF-företag som det gick väldigt bra för. Vi vann årets produktutveckling i Stockholm. Vi hade liksom en masttillverkare i Filippinerna. Vi kom på en ny produkt som inte fanns tidigare som nu tyvärr finns i hela världen. Det var några som kopierade vår idé och gjorde den kanske lite bättre då. Men vi splittades i företaget så det funkade liksom inte. Och i samband med det så visste jag väl att jag någonstans ville bli entreprenör och jobba för mig själv. Jag har varit anställd på så pass många jobb och jag gillar inte det här att jobba för någon annan. För jag känner alltid att jag presterar så pass bra och det känns lite synd när man presterar för någon annan när det egentligen är min hjärna som används. Sen började jag också plugga till jurist och ekonom. Jag har läst i, vad blir det, fjärde året nu. Och varför jag blandar båda dem, det är väl för att jag har haft många förebilder som är väldigt framgångsrika och att studera är alltid bra i och med att man lär sig för det första hur man ska lära sig. Så det handlar inte bara om att lära sig en specifik sak. Framförallt inom ekonomi och juridik också. Man lär sig ett visst tankesätt. Det är inte liksom att man ska memorisera massa grejer och så. Utan det funkar väldigt bra. Speciellt i entreprenörskap också. I och med att juridik och ekonomi det är intressant i allting i samhället. Och framförallt inom entreprenörskap.
Men det här med företagandet så att säga, är det någonting som har växt med tiden eller har det kommit som en grej så att nej, vi har alltid velat göra detta?
Både och skulle jag väl säga, för att jag har alltid velat göra det, men när man inte har testat det så kan man inte heller vara helt säker på att det är liksom sin egen grej. Men när vi väl började köra på tillsammans också så började vi märka att vi hade väldigt kul, vi jobbar snittar mellan 17 till 21 timmar per dygn och det skulle vi nog inte orka göra om vi var anställda hos någon annan. Men när man jobbar åt sig själv så får man väl den här extra energin och tycker väl att det är extra kul.
Första gången jag fick testa på entreprenörskapet var väl när jag hade en anställning som vd-assistent. Då var vd:n för det bolaget väldigt påhittig och hade väldigt många projekt och bollar i luften. Och som hennes vd-assistent fick ju jag hjälpa till med att starta upp en hel del många bolag inom olika branscher. Och då fick jag också lära mig själva processen och insåg att det här klarar jag faktiskt av att göra även själv. Så att när den anställningen slutade så var det första jag gjorde att påbörja våra egna bolag.
Är det alltså de bolagen ni driver idag så att säga, är det de bolagen ni har tänkt att de här vill vi fortsätta med eller är det mer projekt som ni känner att eller mer företag som ni skulle vilja addera?
Både och skulle jag säga. Det vi har gjort nu med juristbyrån, vi driver ju båda de här bolagen tillsammans kan vi säga. Vi är ju sambo så det blir väldigt naturligt att jag hjälper henne med allt hon gör, hon hjälper mig med allt vi eller jag gör. Det vi har gjort med juristbyrån är att vi är faktiskt delägare i ytterligare bolag. Det vi gör är att vi tar en väldigt mycket billigare pris i utbyte mot att vi också har procent i bolaget. Så vi agerar som deras jurister, Men vi är även delägare i deras bolag, vilket blir billigare för dem och att de liksom kan ha med oss hela tiden. Och varför det också är bra är att vi är ju inte bara jurister, utan vi har liksom kompetens inom ganska mycket, och framförallt de ekonomiska bitarna, marknadsföring.
Och juristbyrån är ett bolag som vi faktiskt har tänkt att ha kvar och absolut hålla på lång sikt. I och med att juridiken kommer att behövas i allt annat som vi gör, och därför ser vi det som ett jättebra bolag att faktiskt bygga på och fortsätta med långsiktigt.
Om vi går lite tillbaka till det här med just alltså grundtanken att vara entreprenör, så kan man ju vilja veta lite, alltså vad står ni och vad tycker ni? Och då är min snabba fråga till er, ska man söka själva idén med företagandet, eller ska man söka den missnöjda kunden och skapa från det så att säga? Hur ser ni på det?
Både och, men jag tror nog att jag skulle söka den missnöjda kunden, för då slipper man det här med att lära ut att det finns en efterfrågan. Jag tror att det kan bli dyrare om du kommer på en ny idé. Då måste du lära liksom folk, okej, varför är det bra, och det kommer kosta mycket mer. Jag skulle säga att om man ska ta den missnöjda kunden, då finns redan efterfrågan där, och det blir lättare liksom att ta deras kunder, eller vad man nu ska säga, liksom, att göra det bättre.
Mm, och jag skulle nog säga att den missnöjda kunden visar väl någonstans, den pekar ju ut problemet, vart det ligger. Och vet man vart ett problem finns, så är det ju alltid lättare att komma på lösningar till den. Kommer man på en bra idé, så är inte det alltid att det faktiskt löser ett problem i sig. Och då, precis som Dilan berättade, kan det vara svårt att motivera personer att även då tycka om den här nya idén som man har kommit på.
Innan vi dyker upp ännu mer i ett entreprenörskap, så att säga, så måste vi ändå avverka frågan. Det här med att vara privata och sen driva företag tillsammans. Alltså, var går gränsen och hur lyckas ni få det att fungera?
Det blir väl ganska naturligt att vi gör allt tillsammans. Jag tror nog så här att om man är entreprenör och inte har en partner som förstår det hårda arbetet, så tror jag att det kan bli väldigt svårt. För att man måste liksom lägga de här 17 timmar per dag, och skulle inte min sambo då förstå de här 17 timmarna, att det blir nästan som att man måste älska sitt bolag och man måste liksom vara med det hela tiden, och det blir så mycket energi på bolaget att ens partner kanske liksom känner sig lite utanför, eller att man bryr sig mer om sitt bolag än sin partner. Så jag tror att det är ganska bra att vi båda ändå förstår oss på det här. Det blir väldigt också naturligt för oss att när vi sover, att även fast vi inte vill jobba, så jobbar vi, för att allt vi pratar om nästan blir jobb. Vi har typ ingen privattid längre. Alltså, vi har privattid, men det blir liksom jobb i allt vi gör. När vi är ute och äter, så pratar vi jobb. När vi liksom är hemma och sover, så pratar vi jobb. För att vi tycker att det är kul, och då blir det automatiskt, så skulle jag säga.
Mm, precis, jag måste hålla med där. Och för mig är det jätteskönt att kunna bolla idéerna om juristbyrån tillsammans med Dilan, i och med att han faktiskt själv är snart utbildad jurist och även ekonom. Vi har då lika utbildningar, men vi kompletterar varandra otroligt bra. Vi är bra på olika saker och kan därför återspegla varandra och fylla i vissa saker som jag kanske inte skulle se direkt, men det kan Dilan snabbt snappa upp på och ge mig förbättringsförslag. Och det är så vi jobbar, och det är faktiskt jätteroligt.
Vem är den mest pådrivande av er då?
Det är ganska svårt att säga. Det beror väl lite på, skulle jag säga. Jag kan vara pådrivande på vissa saker, medan hon kan vara på andra saker.
Precis, det var det jag tänkte säga. Jag tror vi finner energin i varandra väldigt mycket. Att vi kan lyfta varandra, peppa varandra, så att vi båda blir rätt så pådrivande åt båda håll.
Brumma på Digitala Juristerna är era största projekt just nu, om jag har förstått det rätt.
Ja.
Berätta mer om dem då.
Ja, jag driver Brumapp då tillsammans med en vän, och det är en samåkningsapp för främst resor mellan städer. Det är riktig samåkning och ingen taxiverksamhet, där olika privatpersoner kan annonsera om antingen resor eller att de söker en resa, och appen matchar sedan ihop resenärer som ska åka till samma ställe under samma dag, och så kan alla dela på bränslekostnaden. Så att det blir liksom billigare och miljövänligare för dem att resa. Och vårt mål är att minska antalet bilar i trafiken genom att fler faktiskt åker i varje bil. Och till skillnad från hemsidor och Facebookgrupper för samåkning, så har vi bland annat inloggning via BankID. Vi har en gruppchatt för alla som är inbokade på samma resa, för att man ska slippa ge ut sitt privata nummer. Appen matchar ihop olika resenärer, för typ på en hemsida, om du går in och inte hittar en lämplig resa, då måste du aktivt söka efter resan. Och det är det vi har försökt undvika nu genom att man istället lägger upp en förfrågan och får en notis om det skulle dyka upp. Och vi finns inte på webben, utan vi har bara en landningssida, utan vi är bara genom appen som man kan liksom söka resor eller hitta någon att samåka med.
Men det kostar liksom ingenting för den som vill använda det?
Nej, appen är helt gratis och man betalar bara när man reser sin del av bränslekostnaden direkt till föraren. Och vi riktar oss till festivaler, universitet, idrottsevenemang där man har någonting gemensamt. För att enligt forskning så har man större tendens till att samåka när man reser längre sträckor och har något gemensamt. Så det vi har nu är många kändisar som stödjer oss. Bland annat fotbollsspelare, vi har artister, vi har alla möjliga kändisar som stöder oss på olika vis. I och med att vi är miljövänliga så de hjälper oss att sprida det här ordet. För att vi vill, vi arbetar för ett miljövänligare samhälle och det tar klimatfrågan på mycket större allvar.
Och Digitala juristerna, det är då en affärsjuridisk byrå som finns på webb och via telefon. Vi arbetar på distans och något som skiljer oss från den traditionella juristbranschen som ofta är väldigt dyr än idag. Det är då främst skulle jag säga att vi tillämpar alltid fasta och rimliga priser. Vi utgår då från en prislista där priserna är fasta från början och det har vi valt att göra eftersom att vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i vad det faktiskt kommer att kosta dem i slutändan. Och vår prissättning utgår ifrån den faktiska arbetsinsatsen och det har gjort att vi slipper ta överpriser och kan ta betalt för den tiden som det faktiskt tar att skriva avtalet.
Många, alltså, om man inte är en jurist så vet man inte hur lång tid det tar att skriva ett avtal. Vissa avtal är väldigt generaliserade, till exempel ett sekretessavtal. Det tar mellan 20 minuter till, om det skulle vara ett långt avtal så kan det ta 2 timmar. Men det kan se väldigt långt ut och många juristbyråer tar mellan 10 till 20 000 för ett sekretessavtal. Men lägger du 20 minuter så känner vi att det är väldigt orimligt. Och anledningen till varför de tar de här höga priserna är för att motparten inte faktiskt vet hur lång tid det tar. Vi känner att många juristbyråer faktiskt inte är ärliga med sina priser och de försöker utnyttja det och ta överpriser.
Och därför tycker vi inte att juridiken ska vara allt för dyr när den spelar en så pass stor och viktig roll, särskilt i början när man startar sin verksamhet. Det är allt ifrån allmänna villkor som man behöver. Man kan behöva aktieägaravtal mellan sig, alltså delägarna som startar upp, och massa andra viktiga avtal som är viktiga att ha som en grund. Och därför valde vi att ha fasta priser.
Om vi går från ert företagande gentemot lite mer allmänt företagare, lite mer hur ni tycker och om Sverige till exempel. Hur är det att driva företag i Sverige?
Sverige är ett bra land att driva företag. Det finns mycket rådgivning som man kan få som är gratis och det finns mycket fördelar, men det finns också nackdelar. Om man driver till exempel en enskild firma så är skatterna extremt höga och jag skulle inte rekommendera er att ha det, för det är det är helt överdrivet. Man skattar ungefär typ 60% eller 63% om man har en enskild firma, vilket är, det är ett skämt. Och som pratar de hela tiden om att man ska höja skatterna mer för företagare, men det är så fel, för då väljer företagarna istället att skatteplanera och lägga sina bolag utomlands. Okej, jag skattar mycket, men om jag tjänar mycket pengar så bidrar jag ändå till samhället om jag skulle skatta 30% som en normal människa. Men att jag ska skatta 50-60%, det är ju helt löjligt. Jag känner redan att jag bidrar så mycket, så att det finns fördelar och nackdelar. Men jag skulle säga att de allra största fördelarna är att det är mycket gratis man kan få. Det finns mycket tävlingar, så du kan vinna pengar, du kan få gratis marknadsföring.
Och bra med rådgivning skulle jag säga. Det finns många egna aktörer, men sen kan man också få från till exempel Skatteverket. Det finns mycket på universitet att man kanske kan få hjälp via drivhus och så vidare.
Vad är det då det perfekta förhållandet mellan företagslivet och det privata?
Det har ju blivit nu, vi har räknat nu hur många dagar i sträck vi hade jobbat överdrivet hårt. Och jag kom upp i ungefär 40 dagar och jag har inte varit ledig en enda dag på 40 dagar. Och då har vi jobbat mellan 17 till 21 timmar just de här dagarna. Vi jobbade så innan också, men då har vi ändå varit lediga ibland. Det vi har gjort nu är att för oss är en ledig dag när vi jobbar 8 timmar. Det är vår lediga dag. Och en arbetsdag är när vi jobbar upp till 21 timmar. Och det, det känns som att man är ledig när man bara jobbar 8 timmar, när man är van att jobba så länge, eftersom att det blir, vi kan sova ut längre och att vi har liksom kvällen till varandra, så det blir så. Men...
Och jag tror att det absolut viktigaste är det vi pratade om tidigare, att partnern faktiskt ska förstå det här engagemanget och varför man lägger ner all den tid som man faktiskt gör. Det är viktigt att liksom man går hand i hand och helhjärtat går in i det här tillsammans, för att det är det som är det viktiga för att få förhållandet att fortfarande liksom hålla i längden. Och jag skulle nog inte säga att vi saknar så mycket egen tid, i och med att vi faktiskt umgås med varandra hela tiden, alla dagar om året och varje liksom sekund, och det är det bästa jag vet.
Lägga resurserna så att säga, lägger ni någonting överhuvudtaget på besparing i dagens läge, eller är det investerar ni varje krona ni får i näringsverksamheten?
Idag sparar vi faktiskt ingenting, utan vi investerar allting i både oss själva och i näringsverksamheterna. Det blir ju ibland att ibland måste man ju lägga pengar på, till exempel nu ska vi gå på så här med Örebros näringsliv 2 dagar, då är det övernattning och allting, och då betalar vi själva för att liksom, för att bygga upp vårt kontaktnät och så det blir ju liksom att vi investerar allting i bolagen och i oss själva. Vi kan liksom boka utbildningar, det kan vara allt möjligt. Vi gillar att lära oss, så hela tiden så sitter vi och försöker lära oss mer och mer och mer om företagande, om hur vi ska utveckla oss som personer och hur vi ska utveckla allting i livet. Det är vår hobby, skulle jag säga.
Precis, jag ser inte det som nödvändigt att faktiskt behöva spara några pengar just nu, utan det får man ta senare när allting blir mycket mer stabilt och långsiktigt. Än så länge så tror jag att det är bättre att man investerar i sig själv och i sina bolag och sina övriga projekt.
Vart är då ert endgame då, så att säga?
Mål är ju att gå i pension vid 35 ungefär, och inte att jag ska gå i pension att jag aldrig ska jobba, utan att jag inte ska jobba för pengar längre, att man bara jobbar för att ha en sysselsättning. För att jag älskar det här att jobba. Jag har ADHD till exempel, så att jag kan inte sitta still. Och många som så här klagar på att man typ har ADHD och ser det som en nackdel. Jag ser det mer som en tillgång. Jag tror att det är min ADHD som har gjort så att jag har lyckats så mycket i mitt liv och göra allt det jag har gjort. Man ska inte liksom, man ska se allt från det positiva. Det finns liksom, okej, det finns negativa grejer. Jag har kanske lite svårt att sitta still. Jag har väl ibland kan jag ha koncentrationssvårigheter, men då får jag väl använda det till min fördel. Att jag till exempel då jobbar hela tiden, jag är väldigt aktiv.
Och vad är ditt endgame då?
Ja, mitt endgame. Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag brukar vara en sån här som bara går vidare. Liksom, blir jag klar med en sak, uppnår jag mitt mål, då sätter jag nya mål och fortsätter framåt. Det är väldigt svårt för mig att säga just nu kanske, men någonstans så skulle jag ändå vilja ha en rådgivande roll till andra, möjligtvis yngre personer, motivera dem och finnas där som stöd och kunna bidra med de erfarenheter jag har och de råd och tips som jag har lärt mig längs vägen. För att jag tycker att det är viktigt att man delar med sig av sina kunskaper och försöker lära andra, och eventuellt kanske man kan förhindra någon att begå misstag som man själv begått.
Sen blir det också för mig, jag kan lägga till där när vi pratar om att hjälpa andra, för det är liksom båda... Alltså, vi älskar att hjälpa andra människor, och i framtiden så vill vi kunna hjälpa människor när man faktiskt har kommit en vart. Och vi båda är uppvuxen i Stockholms förorter, olika förorter där tyvärr det har gått snett för många och många hamnade i kriminalitet och så. Vi lyckades ta oss därifrån och ta oss ut från det där liksom. Och då så, vi vill ju ändå hjälpa folk i förorten som faktiskt vill något med sitt liv, för vi känner att politiker gör ingenting. Och det, är liksom, det har blivit ett katastrofalt läge i Sverige nu med alla skjutningar och så. Och det enda politiker pratar om att ja, vi ska sätta mer resurser på poliser, men det kommer inte hjälpa någonting. Så vi känner väl att vi tror nog att vi skulle kunna göra väldigt mycket och hjälpa människor i utsatta områden, för att vi har växt upp där och vi har lyckats ta oss därifrån. Och om vi då lyckas och blir framgångsrika, så blir vi på något sätt en förebild just där också. Och jag tror att det är viktigt, och jag tror att det är någonting som jag skulle må bra av, att jobba med ungdomar utan att behöva tänka på pengar och så. Det är därför vi liksom väljer att gå den här vägen nu, så att vi först blir ekonomiskt oberoende och sen kan vi jobba bara med välgörenhet och med att hjälpa andra människor och liksom få bort det här. För pengar är ju ändå en nödvändighet i samhället. Man kan ju prata om att man vill hjälpa andra, men om du inte kan hjälpa dig själv först, så kan du inte heller hjälpa andra. Om du inte har pengar så kan du inte, då kan du inte leva, och då kan du inte heller hjälpa andra. Så man måste ändå, även fast ja, man kanske inte... Ja, pengar är inte allt, men det är mycket. Det är i alla fall en överlevnad sak som man måste ha.
Precis, jag håller med där. Jag menar, jag önskar att jag i framtiden blir den personen som jag hade behövt när jag var yngre och växte upp i de här förortsområdena, fastän att jag visste att jag var otroligt duktig. Jag var jätteduktig i skolan. Jag vet att jag skulle klara det, att jag skulle ta mig därifrån. Men på den tiden så fick man inte det stödet man faktiskt behövde. Och det tycker jag har varit otroligt synd, därför att jag vet att jag kanske skulle ha klarat det ännu bättre, så att säga, än vad jag gjort nu. Och även nu har jag åstadkommit så himla mycket saker, så bra grejer. Men hade man fått den här lilla pushen då, någon som tror på en, kanske någon mentor, någon som bara hjälper till en ungdom vid 15 års åldern att liksom se vidare på perspektiven och det hela, då tror jag verkligen att det hade varit bättre liksom. Och den personen vill jag vara, för att jag vet att det verkligen finns väldigt bra ungdomar ute i förorterna, och de behöver vårt stöd helt enkelt.
Om vi pratar om tips, vad har ni gett till en ny företagare liksom, runt om i Sverige som vill öppna ett företag? Vad har ni gett dem för ett tips var?
Att utbilda sig inom det man vill göra. Och då menar jag inte utbilda att man ska gå i skola eller på universitet, utan lär dig själv. Vi lever faktiskt i en digitaliserad värld, allting finns på internet, så det är bara att sätta sig och läsa saker och försöka hitta fel i det du gör. Inte att allting är fel, utan att förbättringsgrejer. Hur kan du göra det här bättre? Hur kan du göra det här bättre? Och det är inte dåligt att vara självkritisk, utan det är väldigt positivt. Så lär er i alla fall. Det är väl mitt råd.
Ja, jag håller med er fullt ut. Och ett tips som jag har att komma med, det kan väl vara att faktiskt kolla runt. Kolla marknaden. Finns det någon annan aktör som gör en liknande sak eller samma sak som man själv har tänkt att starta? Mitt tips då är att faktiskt kolla på de mest framgångsrika. Vilket av de här företagen går det bäst för? Och vad har de gjort för att vara bäst? Det är väldigt bra. Man kan lära sig mycket av de bästa och sen försöka förfina deras affärsmodeller eller taktiker. Och sen försöka göra så att man blir bättre än dem, så att säga. Men det finns alltid mycket att lära. Man ska inte vara rädd för konkurrenter. Finns det konkurrens betyder det att det finns en efterfrågan. Så att i många fall kan det faktiskt vara bra med andra aktörer på marknaden som sysslar med samma saker.
Och med det får jag säga tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Aktörspodden. Jag heter Johan Mårtensson och ha det gott.